Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
På den här idén liksom ganska sådär, den bara dök upp liksom och tänkte ja, men jag vill göra något annat, så jag ska testa under ett år delningsekonomi, tänkte jag. Alltså jag brukar säga liksom att det var nog många saker som hände, både så här privat, jag hade en relation som precis hade tagit slut, eller ja, tidigare under året, och vi hade varit tillsammans 7 år, och jag var lite trött på jobbet. Jag skriver mycket om politik och så här som ledarskribent, och är trött på den politiska debatten, och det var ju 2015 då, så liksom hela invandringsdebatten, och jag tyckte det blev väldigt så här tjafsigt och konfliktfyllt med bland folk som jag kände liksom. Så att jag tyckte personligen att det var rätt jobbigt faktiskt. Jag tycker det är kul med politiska idéer och kanske lite så här mer hur skulle man vilja att saker och ting var, men då blev det ju väldigt liksom, ja, det gick bara att skriva om situationen här och nu, och jag tyckte inte det fanns något utrymme direkt för politiska idéer och sånt där, lite mer långsiktiga tankar. Så jag var väl så här lite allmänt less på allt möjligt i tillvaron liksom. Sen jag har varit en del i Frankrike, i Biarritz, och surfat, och väldigt förtjust i Biarritz. Så då tänkte jag, men jag åker dit en månad och bara för min egen skull liksom, och försöka jobba så lite som möjligt. Men då så bodde jag via Airbnb där hemma hos några personer. Det var särskilt en kille som jag bodde hemma hos, som han hade en pytteliten studio med sitt sovrum och sen en bäddsoffa i liksom vardagsrummet där jag fick sova. Vi blev jättebra kompisar, och jag pratade mycket med honom, och han har ju då haft hundratals.
Hallå.
Tack så mycket. Nej, men han har haft hundratals Airbnb-gäster, håller på med couchsurfing och sånt där också, och var väldigt liksom, för honom var det ju som en livsstil det här, att det hela tiden kommer in främmande personer i ens liv liksom. Det kanske är lite som med dina luncher liksom. Ja, exakt. Att, ja, men det är samma grej. Han hade ju nästan varje dag någon som kom och bodde hos honom från hela världen liksom.
Och det blir väldigt så här, jag tycker det är mycket som är roligt med mina luncher. Jag ska inte prata så mycket om det, men det är väldigt roligt att det blir så som du och jag när vi träffas. Vi har inte träffats förut. Vi vet ju lite grann vad vi ska prata om och sådär. Men det blir väldigt så här förutsättningslöst på något sätt. Man kommer in och så liksom händer det något, så händer det något. Och händer inget, så, om du förstår vad jag menar. Så är inte det liksom, det är ganska få tillfällen nu i den moderna på något sätt tillvaron som är så lite uppstyrda. Oftast är det ju så att man ska möta någon för att det ska ske något specifikt. Eller att det ska leda till någonting. Eller att liksom.
Nej, och sen också tror jag det här att, som jag liksom tänkt mycket på sen, att när man, eller jag blev förvånad då, jag kommer hem till den här personen som jag aldrig har träffat förut. Han är ju en liksom ganska öppen person och sådär, men han direkt börjar prata om, ställa frågor till mig om massa saker i mitt liv och ja, mina föräldrar eller relationer och sånt där liksom. Och
ganska själv privata också. Frågor?
Ja, ganska privat liksom. Men det har jag ju märkt, det har hänt vid andra tillfällen sen också, att ibland, eller det kan ju vara lättare ibland med en person som man inte alls känner att prata om. Prata väldigt öppet om saker. Sen när jag skulle åka hem där från Frankrike, och så satt jag på planet till Paris först bredvid en man, israelisk affärsman, och så sa han att ja, vill du ha ett glas vin? Ja, tack. Och sen sa han, ja, vi har ju aldrig träffats, vi kommer aldrig träffas igen, så jag kan berätta alla hemligheter för dig. Och så berättade han då om sin fru och deras relation, och han liksom, hon är jättesnygg och intelligent, men tyvärr så är jag inte attraherad av henne längre, och du vet, så här liksom jätteintimt liksom. Men han har ju rätt liksom.
Kom han fram till någonting då?
Nej, han var nog liksom besviken liksom. De hade fyra barn eller sex som barn, och hon ser fortfarande ut som 20 och hon är smartare än jag, men tyvärr vi är som syskon liksom. Jag har ju upplevt det sen, en del som har kommit hem till mig också, att det blir den där typen av möten som jag tycker blir väldigt intressanta liksom. Ja, det var så cool grej liksom, att träffa en annan människa på det sättet. Så det var väl en anledning till att sen så här, det här vill jag testa liksom. Men sen hade jag liksom det lite mer politiska intresset för så här, ja, men vad händer med arbetsmarknaden och gigekonomin växer och så här, sådana saker. Men så det var liksom egentligen både personliga och mer...
När du skrev, bara för nyfikenhetens skull, när du skriver politiskt, är du på vänster eller på högerkanten?
På högerkanten.
På högerkanten.
Ja, jag har jobbat en del på Svenska Dagbladets ledarsida. Ja. Och så lite andra så inom högerpressen. Och sen har jag jobbat på Timbro en del också.
Det är ju lite spännande kanske då, tänker jag. För att om jag skulle gissa så skulle jag säga vänster. Eftersom jag tänker den här mer kollektiva, delande, kanske mer traditionellt sett kommer från vänsterhåll än från högerhåll.
Jag tror att det kan tilltala folk av olika skäl. En del är ju så, liksom, men särskilt jag skulle säga om man pratar delningsekonomi, då tänker ju många på miljöfrågor och sådär. Att använda resurser mer effektivt och så. Ja. Och det är ju kanske ofta folk som är lite mer till vänster som gör den kopplingen liksom. Men å andra sidan kan jag tänka mig så här, att använda resurser effektivt, det är ju liksom, all ekonomi handlar ju om det på något sätt. Och det, jag menar, det finns ju intresse för att effektivisera och utnyttja saker bättre till höger också. Så här. Och sen så upplever väl jag liksom att för mig, men som gigekonomi, eller att kunna arbeta på ett mer flexibelt sätt, det är mycket en frihetsfråga för mig. Så för mig ligger ju det också ganska nära mina liberala idéer om arbetsmarknaden. Liksom. Så där.
Får du till att äta något?
Ja, jag kan prova lite.
Okay?
Ja. Det går bra.
Det var en ganska så här poddandningsvänlig mat, eller?
Ja, exakt.
Du kan bara använda gaffel.
Precis, man behöver inte skära någonting.
Okej, så då var du nere i Biarritz och sen så åkte du hem därifrån då?
Okej, det gjorde en sån... Men det gjorde ett sånt stort intryck på mig att möta den här killen där nere. Liksom. Och också hur han levde, så att han valt liksom ett så fritt liv. Han jobbar, eller då i alla fall, jobbade han väl ungefär halvtid på något hotell. Men i övrigt så liksom verkligen gjorde det han ville. Promenera på stranden och hade tid för långa samtal med sina gäster och sånt där. Och det var väldigt liksom olikt hur personer som jag känner här lever. Mm. Där man liksom har... Man har fullt upp med jobb och sen är det olika aktiviteter och sen är det, men man är kanske lite oreflekterat, och att träffa en person som lever så liksom medvetet eller tänker så mycket på vad är det jag tycker är viktigt i tillvaron. Det gjorde väldigt stort intryck på mig, så att jag kände väl efter det liksom att liksom, det var inspirerande, men jag visste inte exakt vad jag skulle göra av det.
Så det var projektet och är innehållet i boken Delningsekonomi under ett år?
Ja, exakt. Jag bestämde det. Det projektet får bli att testa så många plattformar jag hinner med under ett år.
Så vad gjorde du konkret då? Du öppnade upp dörrarna till din lägenhet för att folk skulle bo där, eller?
Precis. Och det hade jag faktiskt börjat med lite under hösten, börja hyra ut via Airbnb då.
För du bodde i en lite större lägenhet? Eller
ja, exakt. Jag bodde i en fyrarumslägenhet. Och jag bodde ju där med min tidigare sambo då. Sen när han flyttade ut så blev det ett rum som var tomt, som han hade haft som kontor.
Ja, just det.
Och då bestämde jag mig för att göra om det till gästrum då. Men sen när jag tänkte att jag skulle göra det här under ett år, så var ju liksom idén att jag kanske kan skala ner på andra uppdrag som jag har. Jag hade olika frilansuppdrag som skribent då. Om jag kan skala ner dem, om jag kan få upp intäkterna inom delnings- och gigekonomin liksom. Aha. Först hyrde jag ut ett rum, och sen bestämde jag mig för att hyra ut mitt sovrum också.
Jaha. Och två rum alltså?
Ja, två rum.
Ja. För att ha, dels, och vad sov du någonstans då?
Jag sov på en madrass i matrummet. Som jag lade ut på golvet varje kväll.
Okay.
Jag hade en liten skumgummi-madrass som jag sov på ett helt år. Jag kan inte fatta nu att jag faktiskt sov på den där ett helt år.
Gick du med ryggen?
Ja, det är bra. Jag är inte så känslig. Så då började jag hyra ut andra rum. Dels
hyr du ut via Airbnb då? Nej?
Ja, via Airbnb också. Ja. Dels för att få mer intäkter så att jag skulle kunna finansiera hyran. Och sådär. Och dels för att få in mera folk liksom. För att Sen hade jag börjat blogga och då var det liksom...
Det måste hända någonting, ja.
Det måste hända någonting, liksom, precis. Så ju mer folk jag hade, desto mer berättelse blev det, liksom.
Som i mina luncher.
Ja, ja precis. Ja. Exakt.
Hur gick det då? Eller hur kändes det då? Då hade du två personer, okända personer som bodde i din lägenhet.
De kunde ju bo två i varje rum, så det kunde ju vara fyra personer.
Ja, ah, right.
En gång var det faktiskt fem. Det var en koreansk familj som hade med sig en treårig son som bodde i ett rum. Och sen var det två tyska bröder i det andra rummet. Så då fem personer. Så det var coolt.
Ja. Det låter som en bra kombo.
Ja, precis. Jo, den här koreanerna har jag... De bodde sedan ett helt år i Uppsala, så de blev jag kompis med. De bodde bara tillfälligt hos mig i väntan på en lägenhet de skulle få.
Ja, förstår.
Det var roligt, den där lilla sonen som lekte så här transformer och vecklade ut sig som någon slags robot på mitt köksgolv medan tyskarna stod där och stekte pannkakor. Och så här. Det gick mycket bättre än jag hade trott, liksom.
Ja, berätta, hur kändes det då? Hur fungerade det?
Ja, men jag hade nog trott innan att jag är en sån person som liksom har... Jag tycker inte så här om att bo ensam egentligen och vara ensam mycket. Men jag trodde nog ändå att jag hade liksom behov av att vara för mig själv. Mer än vad jag hade. Ja, nej, men liksom det här att det hela tiden fanns människor som kunde dyka upp var nästan bara positivt faktiskt. Ja. Att jag gillade det.
Okej, så boende var ett väldigt konkret sätt att dela på.
Mm.
På vilket sätt, vilka mer konkreta sätt tog du del i delningsekonomin?
Jo, men sen så ville jag ju testa då att dela olika saker och sådär. Så att jag gjorde en inventering liksom hemma. Vad har jag som någon skulle kunna vara intresserad av? Jag har väl inte sådär jättemycket spännande grejer liksom. Men,
alltså typ verktyg? Eller
ja, något? Exakt. Så jag hade två cyklar, längdskidor... lite verktyg, någon borr och sådär, lite hus, ja, typ någon glassmaskin, pastamaskin, symaskin, sådana där grejer. Och sen så hittade jag då olika webbsidor och appar och sånt där man då skulle kunna hyra eller låna ut saker. Och det fungerar ju ganska dåligt tyvärr, det blev väldigt lite napp på det.
Aha. Finns det inte riktigt någon marknad för det än eller? Eller
vet
var det inte tillräckligt var att, attraktiva saker som du hade?
Nej, det så kan det vara det att det inte var så här. För jag menar, jag pratade med en del sen på den där Hygglo till exempel, appen där man kan hyra grejer och sånt där. Precis. Ja, men då, vad jag förstår, det är väl typ så här ett släp kanske till en bil. Det är liksom, det kan jag förstå, det är något man verkligen behöver och det, ja, liksom, man tjänar lite pengar på att hyra ut det så det finns intresse och sådär. Partytält, men nej, så det kan vara dels beroende på mina grejer. Sen var det att jag gjorde det här 2016 så det var väl kanske lite nytt. Det fanns inte så många användare.
Lite för tidigt ute.
Ja, och sen så bor jag i Uppsala. Det är många grejer, var ju lite mer etablerade här. Så det kunde vara en kombination tror jag av olika saker. Det kändes ju som att när jag tittade i de här, på de här plattformarna så fanns det ju användare i Uppsala. Men det var liksom väldigt utspritt sådär. Mm. Och det liksom, ja men är det någon som sitter 8 kilometer bort och vill ha en borr så åker han inte hem till mig och hämtar den och liksom, det kräver nog en viss täthet. Det var någon som lånade pastamaskinen och lite sånt där, men, ja, men inte så mycket. Men däremot så blev det ju lite som en bieffekt, för när jag gjorde det här projektet och började prata om det med folk, jag började prata med mina grannar till exempel om det här, för just att jag hade mycket folk som bodde och så att de skulle veta om vad som pågick. Det är en ganska liten bostadsrättsförening.
Ja, just det.
Då fick jag lite mer kontakt med grannarna, så det har ju blivit mer att jag kanske kan låna grejer av dem istället. Jag menar, på något sätt blir de här apparna lite substitut, för att förr i världen kanske man ringde på hos grannen och bad att få låna en stege liksom. Och nu gör vi inte det.
Och så visar det sig att det är grannen som är
exakt, lite så. Men nu har jag den kontakten med grannarna där jag bor, så att nu när vi fick barn så är det liksom säkert 3 grannar som har sagt, men ni har ju ingen bil, om ni vill storhandla så det är okej att låna våran bil liksom.
Så det faktum att du har liksom varit öppen med det du gör har i sig skapat liksom nya kontaktytor, kan man säga.
Ja, verkligen. Ja.
Och sen så, vad gjorde du mer då? Du var en del av de här olika gigplattformarna också?
Ja,
då,
precis. Och det var ju också att det inte fanns jättemånga, utan det var ju Taskrunner som jag gjorde en del grejer. Nu har väl den blivit lite mer så här strömlinjeformad, att det är mest hantverksjobb och ofta grejer som jag inte skulle klara av liksom. Lite mer avancerade grejer. Men då kunde det vara lite allt möjligt. Så jag gjorde ju något uppdrag, någon som ville att jag skulle köpa korvar på någon affär här i Stockholm och skicka till USA. Alltså det kunde vara lite vad som helst liksom. Så här småjobb. Men också så här, sätta upp en spegel på en vägg åt någon. Eller men lite det här jag gjorde på Tech Farm och montera IKEA-möbler och sånt där. Och sen har jag använt en sån här hundvaktar-app. Men den hade jag nog inte kommit i kontakt med då.
Det låter som en ganska, så här stor skillnad på livsstil. Från att om du jobbade som politisk skribent, liksom att sitta framför en dator och formulera liksom texter,
ja,
till att liksom dela sitt hem med okända människor och sätta upp glödlampor.
Ja, jo, precis.
Det låter som en ganska stor skift, eller?
Ja, verkligen. Ja, men jag funderar ju på det här med liksom, ja, men är det vettigt att jag som är skribent ska montera IKEA-möbler? Det kanske inte, apropå specialisering och sånt där, jag kanske borde göra någonting annat.
Hur skulle du sammanfatta dina liksom främsta erfarenheter av det här året då?
Från början så tänkte jag nog mest att det skulle handla om delningsekonomi liksom. Och då att man ändå tänker på det här med, ja, men byta och eller låna och hyra saker av varann, och att det blev mindre delningsekonomi än vad jag hade trott. Det handlade mer om det här med att möta främlingar och liksom vad är det som skapar tillit mellan människor.
Ja.
Och också så här, ja, men för mig blev det en stor förändring i mitt liv.
Vad hände då? Att du blev öppnare, eller?
Ja, lite öppnare tror jag. Och det tänkte jag nog innan liksom, för jag tycker väl själv att jag kan vara lite reserverad ibland med andra personer. Eller det beror på sammanhang liksom. Vissa sammanhang kan känna mig reserverad. Ja. Och då tänkte jag, men om jag utsätter mig för många människor så kanske man blir lite öppnare liksom.
Ja, precis. Ja. Precis som mina luncher.
Ja, det är så.
Jag förstår ju, jag tänker ju alltifrån mina luncher liksom.
Ja, men jag förstår det.
Men det är ett bra sätt att, såhär, det är ett bra sätt att träna sig i att träffa människor och att liksom såhär, det är ju lite obekvämt.
Ja.
Men så puttar man sig själv över den där gränsen och sen så upptäcker man att det är ju nice. Men har du fortsatt att leva det här delningslivet nu även efter det här året är till ända?
Jag träffade min sambo via couchsurfing under det här året.
Aha.
Ja.
Som sen ledde fram till den här bebisen, eller?
Exakt.
Ah.
Ja. Precis. Så det var
så
väl...
Så kom att ha förändrat livet då?
Exakt, det var väl den största förändringen faktiskt. Mm. Han är från Argentina, han kom till Sverige. Han hade bestämt sig för att emigrera till Europa, men han visste inte vart han ville bo. All
right.
Så att han skulle åka till Europa och bara resa runt och testa olika ställen och se.
Så Sverige blev bara så här ett finger på kartan typ?
Ungefär.
Ah.
Ja. Jag tycker apropå det här med liksom kollektiv som du pratade om, att utifrån de kollektiv jag har sett så kanske jag inte kände att det skulle passa mig jättebra, men det skulle vara kul om det gick att hitta, som du säger, något sätt att liksom få in andra personer i sitt hem liksom.
Jag tycker det finns en väldigt skön känsla i det här att man förfogar över ett utrymme som boende eller över en pryl eller någonting annat som man kan dela med sig av. Eftersom jag inte använder allting hela tiden så står det så oanvänt under lång tid. Och det finns en så här väldigt skön, jag vet inte, för mig är i alla fall en väldigt skön känsla i att veta att det här utnyttjas av andra.
Precis, så, ja exakt. Så skulle jag ju känna med. Det var ju det som var tanken med min symaskin och de där grejerna och som ingen ville låna liksom.
Pastamaskin.
Och jag menar, just nu tänker jag så här, vad ska jag göra sen liksom? Jag menar, nu är jag ju mammaledig, men sen någon gång så ska vi börja jobba, vad ska jag göra då? Nu vet jag inte. Nej. Jag ägnar mycket tid åt att skriva den här boken liksom, men nu har jag inga... Jag har haft en del så här krönikauppdrag under flera år, men nu har jag ingenting kvar, så nu...
Nej.
Allting är
öppet.
Öppet liksom, ja precis.
Jag brukar alltid fråga mina lunchgäster vad som är deras bästa idé.
När jag började hyra ut rum och omgivningens reaktioner, liksom, en del tyckte väl att det var kul, men många tyckte att det verkade lite jobbigt eller lite galet. Så att, men också många tyckte att det verkade farligt. Och liksom, det var ju många som sa till mig, men ska du verkligen ha främmande personer som bor hemma hos dig? Jag tror att man inte behöver vara så rädd för främmande människor, liksom många är. Det tror jag. Att det är liksom...
inte så farligt att öppna upp sitt hem.
Nej, precis. Faktiskt. Och sig själv också kanske.
Ja, just det.
Att vi nog skulle kunna lita lite mer på andra människor än vad vi gör liksom, ibland. För ja, det handlar ju om tillit.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.